Hej, jag heter Hasse Aro och jag har i större delen av mitt yrkesliv arbetat nära poliser och alltid varit lite nyfiken på vilka de är. Vad krävs det för att bli polis och hur går rekryteringsprocessen av nya poliser till? Och med det vill jag säga, välkomna till den här podden som vi kallar En större uppgift. Det handlar om att vara polis och hur man blir polis. Och vi som ska prata om det här, det är Maj Lindman som är elev och ska bli polis. Välkommen.
Tack så mycket.
Åsa Wahlgren som är polis.
Ja.
Sen när då?
Sen 10 år tillbaka.
Sen 10 år tillbaka. Och så Thomas Rosenberg som är polismästare och har varit polis ganska länge, får man anta då.
Ja, sen 1992.
Du berättade att du satt med Efterlyst växeln i början av 90-talet.
Ja, 1994 så satt jag med där.
Mm. Kommer du ihåg om du fick några bra tips?
Ja, jag pratade med en från, tror jag, från Mjölby. Vi hade ett långt samtal, men jag vet inte om det var så bra tips.
Nej, okej. Okay. Du jobbar bland annat med just polisutbildningen.
Ja, jag jobbar med polisens långsiktiga kompetensförsörjning och framförallt hur vi ska kunna bli fler anställda totalt sett inom myndigheten.
Mm. Ni ska ju bli ganska många nu.
Ja, vi ska bli 10 000 fler. Mm. Och för att vi ska bli 10 000 fler så måste vi rekrytera nästan 20 000. Mm.
Det här är en stor politisk fråga nu.
Ja, det är det absolut. Och samtidigt så är det väl rätt så stor politisk enighet om att vi ska bli fler.
Mm. Maj, om jag börjar med dig då. Du går nu på polisutbildningen. Berätta, hur långt har du kommit?
Jag är nästan färdig. Jag tar examen i juni så jag sitter nu och skriver examensarbete innan det är dags för examen. Och jag har gjort aspiranten precis.
Mm. Vad innebär det, gjort aspiranten?
Det innebär att vi har haft en praktik på 6 månader ute på den polismyndighet där vi förväntas vara då, efter examen.
Varför valde du att söka till den här utbildningen?
Det är ganska svårt att svara kort på den frågan. Man får den ganska ofta. Men det är ju för att det är... Det är ett yrke som jag trodde skulle passa mig. Mm. Jag tycker att det verkar vara väldigt varierande. Man får göra väldigt många olika saker. Och man jobbar ju ofta som ett lag. Det är ju det polisarbetet går ut på. Mm. Man jobbar tillsammans för att lösa en uppgift. Och det är någonting med det här yrket som är otroligt lockande. Det är liksom, det är spännande, det är utmanande. Man måste hela tiden pressa sina egna gränser. Att bli bättre hela tiden. Och det är någonting där som gör att det är nog därför jag ville söka det här jobbet. Att man kan fortfarande vara polis, men du kan jobba med väldigt många olika saker över längre tid. Och så är du fortfarande polis. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt.
Åsa, du har då jobbat i 10 år. Du var en gång i Majs position. Om du nu ser, om du hör vad hon säger här nu också, ser du tillbaka på hur du tänkte i ditt perspektiv nu? Blev det så? Tänkte du så här och blev det så?
Ja, det var till och med bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag visste inte egentligen så mycket vad polisyrket innebar och hur stort och brett. Men det som har lockat mig var ju alltid att åka radiobil, 112-uppdraget. Och jag är ju fortfarande kvar där och hoppas att jag kommer vara det en stund till.
När du säger att det blir bättre, vad är det som är så bra?
Alltså det är ju som, precis som Maj säger, det är ju spännande. Det är ju en variation på arbetsuppgifter som man aldrig vet när man kliver till jobbet. Man vet aldrig vad dagen innebär. Lite beroende på vilket typ av pass som du arbetar, om det är dag eller natt eller kväll, så vet man ju någorlunda mer vilken inriktning det kanske kommer bli.
Mm.
Men det som lockar är ju som sagt variationen på arbetsuppgifterna. Och det här att man lär sig varenda dag någonting nytt. Mm. Man blir ju liksom aldrig fulländad polis.
Men till skillnad från de flesta andra jobb kan jag tänka mig. Ja, men när jag går till jobbet så har jag ungefär en uppfattning om vad som kommer hända under dagen. Mm. Och det är massa möten och sånt där. Och så är det lite roligt ibland. Men när du sätter i din polisbil, då är det ju helt noll. Du har ingen aning.
Nej, det jag vet är att jag ska åka radiobil.
Mm.
Ja. Och är det så att det inte kommer något 112-uppdrag, då har ju vi andra inriktningar på varje pass som vi jobbar. Och det kan vara att jobba brottsförebyggande eller åka till en skola eller någonting annat som man ska göra det passet.
Du är på Södermalm.
Mm.
Det tror man ju är en av de tuffaste distrikten i landet.
Det beror ju väl på hur man ser det, tror jag. Jag åker ut, min radiobil åker ut ifrån Södermalm, men vi tillhör ju City, vilket är mycket större. Och det finns ju en variation i City som det kanske inte finns någon annanstans, och vi gör mer eller mindre uppdrag och jobb, 1-2 uppdrag hela tiden. Sen får ju vi också åka ut och stötta i andra distrikt, likväl som andra distrikt kommer inte City och få jobba. Så att och sen ska man ju också tänka att vi har specialenheterna här. Vi kan få hit kanske mer insatsriktad polis och så vidare, vilket man kanske inte har någon annanstans.
Vad är det värsta du har varit med om?
Ja, jag har försökt att tänka på det, men jag tror faktiskt att det är den där dagen när vårt terrorattentat var.
Mm.
Den dagen tenderade att bli väldigt många timmar och väldigt lång tid i ovisshet. Det var det värsta för mig.
Mm. Det var ju också en dag som när man tittar på den så här efteråt, som satte en oerhörd press på poliserna förstås.
Mm.
Men också en dag då jag tror att väldigt många av oss kände så här att oj, vilket bra jobb de gjorde.
Mm.
Så kände jag i alla fall. Jag råkade ju vara på platsen ungefär i närheten när det hände.
Ja.
Och just det här trygghet skulle jag vilja säga, att när man ser vilket alla kom på och vilket jobb alla gjorde.
Mm. Och det är också någonting som man har reflekterat över efterhand, att alla verkligen gjorde sitt. Och vi gjorde det tillsammans. Men vi gjorde det också tillsammans med ordningsvakter, med liksom andra, räddningstjänst, sjukvård. Det var så många andra inblandade också. Men där testades vi till det yttersta.
Mm. Vad är det bästa du har varit med om då?
Det är också svårt att säga, för alla dagar har ju någonting bästa med sig. Men det kan vara att man kanske når fram till den där personen som mår dåligt. Eller att man får... Ja, men man får vara med i det här lyckoruset. Man får följa med. Man kanske får åka blott med en mamma och pappa i en bil som ska in till BB. Eller någon sån sak är också fantastiskt kul.
Åka blott?
Ja, åka blott.
Vad innebär det?
Att jag får frikalla på friväg. Påkalla friväg.
Ja, du kör först helt enkelt. Då, ja. Så hänger de på.
Ja.
Thomas, du har ju varit med lite längre då. När du hör de här berätta om förväntningarna och hur på yrket och inledningen på yrket, så här, är det något du känner igen?
Ja, men det är det som slår mig. Alltså, att, det var ungefär samma som jag kände när jag skulle söka till polisen och när jag började vid polisen. Och jag brukar säga att jag har aldrig någonsin ångrat mitt yrkesval. Jag har fått göra så enormt mycket. Nu jobbar jag med helt andra typer av frågor, HR-relaterade frågor. Och samtidigt så har jag förmånen att kunna vara kvar som kommenderingschef och vara med på vissa kommenderingar. Det har varit en fantastiskt yrkesliv som jag har haft hittills.
Mm. När du satt där och svarade i telefon på Efterlyst, tänkte du att jag kommer att bli HR-ansvarig?
Nej, det gjorde jag inte, utan jag hade hela tiden som ambition att vara kvar i det vi då kallar för den blå sidan, den yttre sidan.
Mm.
Men så går man på olika bananskal och helt plötsligt så var jag krimchef istället, något som inte jag alls tänkt på. Så gick jag på ett nytt bananskal, så helt plötsligt hamnade jag på och började jobba med HR-frågor, chefs- och ledarutvecklingsfrågor. Så att det är mycket som händer under karriärens gång, och vill man, är man lite framåtlutad, så finns det enorma möjligheter.
Mm. Man blir ju sugen när du hör de här berätta.
Ja, men verkligen. Man har ju målet i sikte, att man vill ju bli färdig och komma ut och jobba igen. Man tyckte det var himla kul under aspiranten.
Så att nu då jobbade du med Åsa?
Nej, faktiskt inte. Nej. Vi jobbade i olika turlag, men jag träffade ju på Åsa lite då och då.
Mm. Berätta om den här utbildningen. Hur har den varit?
Den har varit tuff. Det kommer jag inte sticka under stolen med. Den har varit riktigt tuff. Men det har också varit jättekul. Jag har träffat på fantastiska människor och fått vänner för livet genom skolan.
Mm.
Så det har ju haft både sina bra sidor och sina sämre sidor. Men samtidigt ska det ska vara en utmaning också, för att yrkeslivet är ju tufft.
Mm.
Så jag tänker, om skolan är jätteenkel, kanske man får en chock när man kommer ut.
Är det något speciellt som du upplevt som utmanande?
För mig personligen så har det varit det höga tempot i skolan. Man får förvänta sig att det är högt tempo, det är mycket schemalagt. Man har mycket teoretiska ämnen också. Mm. Jag själv kanske trodde att det skulle vara lite mer praktik. Så det blev en liten chock. Men man får liksom kämpa på. Det är bara liksom, det är bara att ta i och kämpa och jobba hårt, för att det ger ju resultat också.
Så att, vad är det för olika delar som du har fått gå igenom?
Man går ju 5 terminer på skolan. Och i termin 1 så läser man 3 större kurser som heter Polisen i samhället, juridik och brott och straff. Och under de kurserna så har man löpande också praktiska polisiära kurser under hela tiden. Så det är därför det blir lite mer schemalagt. Sen kommer termin 2. Då börjar man med brottsutredning där man får lära sig hur förundersökning går till. Vilka regler och vilka lagar man har att följa. Och sen har vi också en kort kurs om barn och ungdom där. Och här i termin 2 så har man ju också de här praktiska polisiära kurserna under hela terminen.
Som
skytte börjar man med. Jag tror vi börjar nosa lite på radio, hur man använder den. Vi fortsätter med fysiska tekniker och vi går in lite på taktik. Och sen finns det en herrans massa andra kurser också, bland annat sjukvård. Lär man sig om också. Och sen kommer ju termin 3 och då börjar man lite mer, ännu mer med polisiära kurser. Man läser om missbruk, om psykisk ohälsa, om trafik och sen också våld i nära relation. Och så trappas de här praktiska polisiära kurserna upp också. Det blir ännu tuffare fysiska tekniker. Man har mycket mer skytte, vilket också är väldigt roligt. Och man fortsätter med radion och det är mycket bilkörning också. Det har man också i och för sig redan i termin 2. Så allting trappas upp ytterligare ett snäpp. Sen i termin 4, då ska vi ut på aspiranten. Man började med en kurs om migration. Sen har vi också lite hatbrott och organiserad brottslighet innan vi går ut på aspiranten då. Och här kör vi också lite praktiska polisiära kurser innan det är dags för aspiranten då, som är vår praktik under 6 månader. Och sen efter den då, när man kommer tillbaka, då har det blivit termin 5 och då är det dags att skriva examensarbete. Och sen har vi en kort kurs om IT-brottslighet också innan det är dags för examen.
Mm. Och det examensarbetet är det du håller på med nu?
Det är det jag håller på med nu.
Vad skriver du om då?
Man ska skriva om ett dilemma eller någonting man har lärt sig under sin aspirant då. Och jag var med om ett stort slagsmål där jag hade verkligen så här ett dilemma hur jag skulle använda mina hjälpmedel. Mm. Är det läge att spraya någon med OC här eller ska jag avvakta? Det är inte helt lätt alla gånger. Man övar såklart mycket på det i skolan och jag vet ju ungefär vilka tillfällen jag ska spraya eller inte, men här var det ett nytt tillfälle där vi har inte övat på den situationen innan. Så att där blev det verkligen ett dilemma hur jag skulle hantera situationen.
När du ser på det efteråt, då, hur tyckte du att du agerade?
Jag tyckte jag agerade bra, egentligen så som jag tränat. Det var just själva beslutsfattandet som var nytt för min situation. Jag visste inte om jag skulle liksom eskalera situationen genom att spraya den här personen med OC. Det räckte ju med att hota med det. Och det var ju skönt på ett sätt. Och vi fick förstärkning och hjälp. Och då var det ju läge att använda annan taktik. Men just där och då så blev det med att jag försökte frysa läget. Vilket funkade. Men i efterhand så det kanske hade varit bättre att spraya. Det är jättesvårt att svara på. Man går igenom det i huvudet flera gånger.
När du fick reda på att du blev antagen, hur kände du då?
Ja, jag kände mig jätteglad. Det var verkligen lyckorus som kom genom hela kroppen. Och det är en svår känsla att beskriva. Men det, när man har kämpat för något ett tag så blir man ju väldigt glad när man väl lyckas att komma in.
Berätta lite om de här testerna som du fick göra.
Testerna jag fick göra, i alla fall nu senaste gången jag sökte, de var ju lite mer liknande de testerna man gör för att komma in via lumpen eller GMU som jag gjorde innan jag kom in på utbildningen. Så det är att man gör ett datortest där man får svara på lite frågor, ett begåvningstest kallas det. Och efter det så fick jag svara på lite personliga frågor som jag tror var lite grundläggande inför psykologintervjun. Och sen om jag minns det rätt så tror jag kanske att jag var klar den dagen. För jag gjorde testen under 2 dagar. Så att jag fick i alla fall senare göra EKG-tester och träffa en läkare och prata lite. Och sen fick vi cykla på en sån här träningscykel som ligger på vikter efterhand, och så ska man komma upp till en viss nivå. Och sen också lyfta en stång, kan man säga. Jag kommer inte ihåg just nu vad det kallas, men det är också att man ska lyfta efter en viss kraft och få en viss summa på den.
Var du orolig för de här fysiska testerna? För det är ju liksom, det är ju inte så lätt att förbereda sig på en vecka.
Nej, men precis. Nej, men det var jag inte. I och med att jag hade gjort det tidigare så visste jag vad det handlade om. Och jag visste ju vad jag hade gjort, alltså vilken nivå jag hade kommit innan, så att jag kände inte att det var några problem.
Är det någonting så här efteråt som du tänkte, det där skulle jag kanske ha förberett mig lite mer på?
Alltså, nej, faktiskt inte. För att det var inte första gången jag sökte nu när jag kom in. Så att jag sökte ju tidigare, då det var jag kanske 18-19. Och då hade de fortfarande det här svenskprovet kvar, så det hade jag fått göra. Och sen har jag sökt in igen och fått göra alla tester. Så att jag visste ungefär lite vad det handlade om. Så där genom känner jag mig ganska förberedd nu inför den här gången.
När du gick därifrån där, kände du så här att ja, det här kommer gå bra?
Men faktiskt, jag hade en bra känsla. Och jag kan säga att den psykologen jag träffade var ju toppen, alltså. Så att det var ju kanske min stora farhåga där. Så att det kändes jättebra.
Och så känner du igen det här?
Fast vi hade lite mer saker vi skulle göra på våra tester.
Hur ser en arbetsvecka ut för dig?
Veckorna ser olika ut. Jag jobbar schema om 8 hela tiden. Varav som jag är inne nu i nattperiod, vilket betyder att jag jobbar 2 veckor natt efter varandra, och jag får lägga schemat hur jag vill de två veckorna. Förutsatt att jag kommer upp till de kraven som jag måste. Och då börjar mitt pass 21 eller 21.30. Jag ska tänka igenom passet, ha en bra insatsidé för själva passet. Jag ska lägga bilar, se till så att jag hittar personal som kompletterar varandra i varje radiobil. Planerar och sen så åker vi ut. Jag håller en utsättning. Och sen så vet man aldrig vad som händer där ute.
Och då jobbar ni till när då?
07.
07.
Eller så börjar du vid 6 på morgonen och slutar 15.30. Eller så kör man kvällen. Så att det rullar på så.
Och hur mycket är man ledig då när man har haft sådana här jobbiga nattpass?
Det är ju lite beroende på vad du gillar att jobba. Som jag tycker om att jobba natt. Det är mycket som händer. Det är en annan typ av arbete. Då kan jag lägga att jag kan jobba mycket natt. För att kanske jobba mindre dag.
Jag kan tänka mig att om man jobbar då som du gör, så påverkar det ens privata liv rätt mycket. Yrket styr ens liv väldigt mycket. De flesta av oss sover på nätterna och sen jobbar på dagarna, så på kvällarna. Så...
Men jag kan tycka att det finns en vinst i att få vara ledig en måndag, liksom hela måndagen eller hela onsdagen. Eller att få vara ledig när ingen annan är ledig är ju väldigt skönt. Man får sin egen tid, och jag kan tänka mig att min man tycker att det är ganska skönt att jag är borta en kväll eller så. Så att det är ju det som är själva grejen också, att få jobba så.
Thomas, ska vi prata lite om utbildningen? Alltså om jag förstått hela rätt, så är det få som antas då i relation till antalet som söker. Vad beror det på? Är det fel personer som söker? Är kraven för höga? Eller?
Nej, kraven är inte för höga, utan kraven ska ju då vara utifrån den komplexa arbetsuppgiften som det är att vara polis. Vi har ju, nu senaste omgången hade vi ungefär 15 000 sökande, och den stora delen tappar vi dels under själva processen innan de kommer till rekryteringsmyndigheten, helt enkelt, som är det första steget. Alltså det är många som gör ett konto och sen så fullföljer de inte det kontot. Är det rätt så många som försvinner eller ramlar bort i samband med psykologtesterna och psykologintervjun. Men de kraven vi har, utmaningen med de kraven för att bli polis, det är ju att vi både som polis ska kunna ha den här mjuka, empatiska sidan, förstå, ta hand om ett våldsutsatt barn eller en äldre person som man behöver stödja på något sätt, och samtidigt så ska du då ha en dådkraft och kunna gå in i en situation där alla springer ifrån. Du ska kunna fatta ett rättssäkert beslut trots att det är en stor påfrestning, och det gör det att det, vi testar på rätt så många olika delar som i vissa fall nästan kan tala emot varandra utifrån ett egenskapsperspektiv. Och det gör det att det är inte så jättemånga som klarar av de tuffa testerna vi har, helt enkelt.
Har de här kraven ändrats under tiden?
Ja, historiskt sett så har de ändrats, men de senaste åren så har de inte ändrats. Det vi har gjort det är att tidigare så gjorde man en sammanvägd bedömning av de psykologiska testerna, intervjun och fysiska, och så gjorde man sammanvägd bedömning. Numera har vi cut off så att man ska klara vart och ett av dem, och det så det har inneburit att det är tuffare nu, helt enkelt.
Lyssna på Åsa och Maja, så får jag en känsla av att utbildningen har blivit mindre fysisk och mer teoretisk.
Ja, om vi går långt tillbaka i tiden så är det absolut så att den kanske är mer teoretisk nu, men det har ju också att göra med samhällsutvecklingen. Den ser rätt så lik ut som nu som den har gjort de senaste 15 åren, kan man säga. Och det utgår ju från en akademisk standard, och utbildningarna genomförs också på uppdrag av polisen vid 5 stycken universitet eller högskolor. Så det är klart att den har en liten annan inriktning än vad den hade för 20-25 år sedan när vi drev den i egen regi på polishögskolan. Så det var mer en yrkesutbildning då.
Om jag då funderar på att söka, om jag funderar på, är jag en bra polis? Hur ska man vara? Hur ska man vara som grundperson för att liksom bli en bra polis, tycker du?
Ja, det krävs att man är omdömesgill, att man är kommunikativ, man har ett rättspatos, att man kan klara av att hålla huvudet kallt även vid stora påfrestningar. Och sen så kanske det viktigaste allt, man måste tycka om människor. Man måste ha en, även människor som kanske då gör andra illa eller hotar människor, så måste man ändå ha en, grunda sig i en positiv syn på våra medmänniskor.
Håller du med om det, Åsa?
Mm, absolut. Det är ju grund och botten det viktigaste. Men sen så skulle jag också tillägga att man är van att tempoväxla. Att man är van vid olika slags tempo och kunna göra sig i det. Men också att vara modig. Mm. Social och ödmjuk brukar jag säga också.
Det här med att tycka om människor. När jag började med det här som jag gör så hade man en bild av människor, och det som har hänt under åren, att det som har förvånat mig kanske lite grann, är människors godhet.
Mm.
Att människor är onda, det visste jag.
Mm.
Men att de kunde vara så goda, det har jag lärt mig genom åren. Mm. Känner du igen det?
Mm. Verkligen.
Folk är rätt snälla.
Folk är snälla. Och det måste man ju också utgå ifrån. Men tyvärr så kanske det är vår baksida, att vi ibland ofta träffar på dem som inte är lika goda. Men som sagt, det är inte vår uppgift att döma någon. Det är vår uppgift att se till att det blir rätt. Och att vi har en bra grund så att domstolarna kan döma.
Mm. Vilka är det då som söker till polisutbildningen? Hur ser liksom sökunderlaget ut?
Ja, det är framförallt, just nu så kan man väl säga att det är framförallt ungdomar som är födda på 90-talet. Det är ungdomar som är intresserade av ett omväxlande yrke, tempoväxlingar, att både kunna jobba självständigt men jobba självständigt i ett team, alltså inom ramen för ett lagarbete. Det är väl min uppfattning att det är.
Mm. Och vad är könsfördelningen, hur ser den ut?
Det ser ut ungefär av de som antas 30% kvinnor och 70% män.
Mm. Bakgrund?
Ja, det är rätt så blandat. Och det är väl svårt, vad är medelsvensson för någonting? Men dels så har vi ungefär procentuellt lika många som söker över landet. Och det är från olika typer av samhällsskikt. Sen så det vi då kanske då fokuserar och jobbar extra med att försöka få fler med utländsk bakgrund som jobbar, som även då bor kanske det vi brukar kalla för våra utsatta områden, att vi vill ha fler sökande där. En utmaning där, eller ett gräns, något som kan vara gränssättande där, det är ju att vi har ett krav på att man ska ha svensk medborgarskap för att bli polis, och då faller rätt så många bort där eftersom de inte är svenska medborgare.
Vad är det de flesta annars faller på i prövningarna?
Det är psykologtester och psykologintervjun som de flesta faller på.
En fråga som jag vet är lite kontroversiell, det är det här med ADHD. Man får inte ha ADHD som polis, varför inte?
Polisyrket är speciellt, det är påfrestande, det finns oförutsägbara situationer. Att vi ska kunna hantera saker i många olika typer av miljöer, det ställs höga krav på vilka beslut som fattas och hur man agerar. Därför får man inte ha ett medicinskt hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel om man medicinerar regelbundet. Och neuropsykiatrisk diagnos är, som det ser ut just nu, inte tillåtet för att du kan bli polis. Däremot så följer vi forskningen på området, vi lyssnar på expertis för att på sikt kanske då omvärdera detta, men detta är det som gäller just nu.
Mm. Maj, vad säger du om de här kraven på hur man ska vara så där? Var det någonting du funderade på innan du sökte?
Ja, men det var det. Det var ju en del av vad jag tänkte, vad jag skulle kunna tänkas jobba med. Och det är mycket, jag håller med om vad du säger där, Thomas. Jag tycker det låter lite som mig. Jag själv är 90-talist och gillar ju det här med lagarbete och liknande. Så att det är nog så.
Men är alla som går på utbildning, är ni lika skulle du säga?
Nej, alltså vi är olika på många sätt. Alla har ju olika styrkor och svagheter. Och det är väl det som gör det bra. Men jag tror alla har ändå ett liknande tänk. Alltså det är många bra personer som går på skolan och vi är ändå liknande i sättet hur man tänker, skulle jag ändå säga, även om vi är olika.
Vad är det roligaste?
I utbildningen? Mm. Det skulle jag säga är de här praktiska kurserna. Det är ju superroligt att få öva och pröva hur det är att vara polis, och man får ju testa sina färdigheter i olika case. Och vi har ju mycket vapenlektioner och fysiska tekniker. Så att det är ju väldigt, det är det man liksom brinner för, så att säga. Så det är superroligt att få testa sina färdigheter.
Är det något du har lärt dig som du tänkte, som du inte alls var förberedd på, eller som du inte alls tänkte att du skulle lära dig, som fick dig upptäcka något nytt hos dig?
Ja, svår fråga, men det är ju ändå, man märker ju vilken kämpaglöd man har, att man har ju hängt med och kämpat och skrivit sina tentor och suttit uppe och pluggat och hängt med hela tiden, och det har jag ändå varit ganska imponerad över, att så här, man har liksom fixat hela den här utbildningen och den har varit tuff, så att där är man ändå ganska imponerad över vilket driv man ändå har, och det är ju många som verkligen kämpar hårt i skolan.
Åsa, när du får elever som är precis färdiga och kommer till er. Hur tycker du då att de är förberedda för jobbet?
Jag tycker att de har en bred bas. Sen är det helt beroende på vad man har kanske gjort sin praktik någonstans och hur mycket man har jobbat. De som har varit hos oss får ju oftast en bredare bas, för vi har mycket olika typer av jobb. Och sen så är det ju det vi ser kanske som är svårigheten för de som är klara med skolan, det är att omsätta den här teoretiska biten till praktiken. Och det är ju någonting man lär sig i resten av sitt yrkesliv. Det är ett hantverk och inte bara någonting man lär sig en dag.
Men jag kan tänka mig också att man går på en utbildning, man övar sig för olika situationer, man läser teori och sådär. Men när du står där i en situation och är livrädd, spelar det någon roll då vad du har lärt dig? Eller Absolut. Är det du som person som agerar?
dels är det du som person, men under den här praktikperioden skulle jag säga att man, det man lär sig är ju mer hur man hanterar sig själv. Mm. Och man kommer på, man erkänner för sig själv att ja, jag är jätterädd, men jag måste agera. Och att man faktiskt lär sig att hantera sin inre stress, sin stress utifrån och kan agera. Det är ju någonting man övar på. Och det är ju någonting man övar på hela tiden. Vissa dagar kanske jag befinner mig i någon emotionell plats som är jobbig för att man har det jobbigt privat. Och då kanske man reagerar på en viss typ av jobb lite mer än andra dagar. Och jag menar, vi är ju alla människor och det är ju så skönt, därför att då är vi väldigt många tillsammans och jag har väldigt många arbetskamrater som jag kan prata med. Det gäller ju också jobbiga saker vi har varit på, om någon kanske har gått bort eller vi är tvungna att ge jobbiga besked till personer och trasiga familjer och så vidare. Och då finns det ju alltid någon att prata med.
När var du själv rädd? Eller när har du varit rädd?
Det beror lite på olika situationer. Det var inte så många dagar sedan vi träffade Hulken på gatan, tänkte jag säga. Men då man får göra det tillsammans.
Mm. Men då, jag kan tänka mig att om man träffar en våldsam person på gatan, då är ni ju fler.
Det är inte alltid.
Nej.
Och jag menar, utifrån varje given situation man befinner sig på, så man får hitta olika lösningar som funkar där och då. Är vi många så får man agera utifrån många också.
Tänker du ofta på din säkerhet?
Alltid. Alltid. Och även när jag går till jobbet eller går hem från jobbet, och det har ju blivit ett ruffare klimat.
Mm. En av dina kollegor blev knivhuggen och nära döden på Medborgarplatsen. Hur tänkte du då?
Det är ju svårt. Alltså, det finns ju ett agg emot uniformen som kanske har vuxit eller förändrats de senaste åren, tror jag. Och det är väl det här ruffare klimatet. Det har ju vuxit. Och det är någonting som man måste hantera, och man tänker ju mer på när man kliver ner tunnelbanan eller kliver ut på en folktätt plats. Man har ett särskilt säkerhetstänk.
Men när du hörde om det här knivdådet mot din kollega, tänkte du då, är det värt det här?
Alltså, någon sjuk, konstig, så taggar man ju till och tänker, nu ska jag svära, men nu jävlar. Och att ingen ska ge sig på rättsväsendet. Så snarare så än att man blir rädd åt det hållet och inte vill gå till jobbet.
Thomas, du som har varit med länge, har du blivit rädd?
Ja, absolut. Jag bara tänkt på det du säger. När det händer sådana saker, det är väl där det positiva i det som vi brukar kalla för kårandan är. Alltså, det är då vi blir som en stor, stark familj där vi då hjälper varandra. Men absolut har det hänt det. Och det som kanske varit mest jobbigast är ju när familjemedlemmar har blivit hotade. Två gånger så har de krossat fönsterna i mitt hus och jag fick tejpade rutor, alltså som okrossningsbara rutor och sådant. Och det är ju framförallt eftersom då kommer de någonstans, annars har jag uniformen på mig, men då kommer de innanför den på något sätt när det berör min familj, mina barn och så vidare. Och det är ju tufft, såklart. Men samtidigt så känner man så enormt stöd av sina kollegor när sånt här händer, så att man känner inte att man står ensam i det, och det tror jag är jätteviktigt.
Om du nu, om det är någon som lyssnar på det här nu och som tänker att ja, jag vet inte, jag kanske inte, jag kanske ska söka, kanske inte. Berätta nu, Thomas, varför ska den här personen söka?
Därför det är ett yrke där det är så omväxlande, det är nya saker hela tiden, och tycker man om att ställas inför nya problem, komplexa uppgifter, att jobba tillsammans med andra personer som har ungefär samma rättspatus, att jobba i team, så är polisyrket yrket för den.
Vad säger du, Åsa? Vad skulle du säga till den här personen som nu sitter där och eventuellt tänker sig söka?
Sök. Nej, jag tänker så här också, att arbetet nu pratar jag varmt om radiobilarna och den yttre verksamheten, men arbetet är så otroligt mycket större. Det är ju en liten del i polisorganisationen. Man kan jobba med alla möjligheter, med ungdomar eller med utredningar, tekniskt, alltså det är så otroligt mycket större. Mm. Så att bara åka radiobil är bara en liten gren i polisyrket.
Det är ändå det som många kanske ser och tolkar med polisyrket.
Ja.
Maj, hur ser du dig om 15 år? Vad jobbar du med då? Är du mordutredare eller hundpolis?
Jag tror att jag jobbar på rytteriet då faktiskt. Mm. Jag hoppas det. Men sen så vet man ju aldrig. Jag kanske hittar någon annan inriktning som jag tycker är superspännande eller så. Men just rytteriet är väl någonting som jag är fast besluten att komma dit någon gång.
Okej, Thomas, vi säger att vi har övertygat den här personen nu. Vad ska den personen då göra nu?
Den ska gå in på polisen eller rekryteringsmyndighetens sida och skapa ett konto där och söka till oss.
Tack så mycket för att ni kom hit allihopa.
Tack.